Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
Och jag heter Amelia Ingman och välkomna till avsnitt 54.
Ja, och innan vi kör igång med dagens avsnitt så drar vi våra sociala medier. Vi heter Nära ögat podd på Instagram och Facebook. Och där lägger vi ut vad?
Varje vecka så lägger vi ut bilder från våra olika fall och vi lägger även ut alla våra tips på filmer, serier, böcker. Så följ oss gärna där.
Ja, och där kan ni också tipsa oss om fall som ni vill att vi ska ta upp. Så skicka ett DM eller kommentera era tips.
Ja, det uppskattas jättemycket. Och tusen tack till alla er som redan har skickat in massa tips. Det är verkligen så snällt av er.
Mm, och det underlättar väldigt mycket.
Ja, för det är ganska svårt att hitta fall ibland och ta upp. Speciellt med den här twisten true crime. Man vill inte skriva något spännande, kanske gärna en twist. Men det huvudkaraktären överlever.
Mm, vi vill ju ändå att ni ska kunna sova gott om nätterna.
Ja.
Och med det sagt, ska vi köra igång dagens avsnitt?
Mm, vill du börja?
Okej. Okay. Idag ska jag berätta om Bridget Kelly. Mina källor är ett avsnitt av Primetime med Charles Gibson och ett avsnitt av I Survived samt artiklar från Newsleader Association, New York Times och Daily Mail. Bridget Kelly är en 24-årig lågstadielärare som bor i Killeen, Texas i USA. Runt midnatt en kväll i juni 2002 så åker Bridget till flygplatsen i Austin för att hämta en kompis som landat. Hon skjutsar hem kompisen och åker sen hem till sin lägenhet. Hon bor i en äldre del av stan i ett relativt säkert område. Hennes lägenhetskomplex är ett så kallat gated community, vilket innebär att husen skyddas av ett högt staket med en grind som man tar sig igenom. Men just den här kvällen har grinden fastnat och är därför öppen. Bridget gör som hon alltid gör. Hon parkerar på sin parkeringsplats, går in i lägenheten. Hon låser de dubbla låsen på dörren samt stänger säkerhetskedjan. Hon tar sin tid. Hon sminkar av sig, gör sig i ordning för att gå och lägga sig. Men runt 3 på natten, innan hon ens hinner ner i sängen, så hör hon en hög smäll vid ytterdörren. Hon förstår att något är fel. Hon går mot dörren och kikar i titthålet. Utanför ser hon en man som tar sats. Han springer mot dörren och sparkar in den. Allt sker så plötsligt att Bridget inte ens hinner backa undan, utan flyger ner av smällen. Mannen är ung, runt 18 år. Han är lång och smal, och han har en pistol som han riktar mot Bridgets ansikte. Han vill ha pengar. Bridget förstår ingenting. Allt känns så overkligt. Hon tar sin plånbok där hon har $40 i kontanter. Hon ger honom dem, men han nöjer sig inte. Han riktar pistolen mot henne och tvingar henne att hämta sina bilnycklar. De ska åka och ta ut mer pengar. Bridget ger mannen nycklarna till bilen. Och mannen går ut före Bridget. Och han går rakt mot hennes bil. Och hon förstår då att mannen måste ha väntat in henne. För att sen se Bridget parkera bilen. Och sen se vilken lägenhet hon gick in i. Bridget letar desperat efter någon som kan hjälpa henne. Men det är ingen där. Mannen känns ganska labil. Och hon tror att han kommer skjuta henne om hon inte gör som han säger. Han tvingar in henne i bilen och Bridget börjar be högt. Dels så behövde hon be för att lugna sig själv. Men hon ber också högt för att hon vill att han ska se henne som en medmänniska. Som en person. Och därmed kanske inte vill jag döda henne. Hon börjar berätta om sig själv. Att hon är lärare. Att hon älskar att lära barn att läsa. Och hon börjar fråga honom frågor. Om han minns någon av hans gamla lärare eller någon lärare som betydde extra mycket för honom. Men han bara ignorerar henne. Under tiden hon ställer massa frågor till honom så förstår hon knappt vad hon själv håller på med. Och hon tycker själv att hon låter desperat. Men mannen verkar inte ens bry sig. Han ignorerar allt hon säger. Mannen kör till en stor, tom parkeringsplats. Och där finns en uttagsautomat. Han säger att hon ska maxa kortet och ta ut så mycket pengar som möjligt. Hon tar då ut $200, vilket var maxgränsen. Och det här är en otroligt konstig situation för Bridget. För mannen är kvar i bilen och Bridget står utanför och tar ut pengar. Men hon känner fortfarande att hon inte kan fly. För de är mitt på en stor parkering och det finns ingen annan person i närheten. Mannen har en pistol och han sitter i en bil. Så att även om hon skulle försöka springa nu så skulle hon inte lyckas fly. Hon ger mannen pengarna och han tvingar in henne i bilen igen. Och hon hoppas innerligt att han ska vara nöjd och köra hem henne. Men han svänger inte tillbaka mot lägenheten utan åt andra hållet. Bridget är livrädd. Hon förstår att något hemskt kommer hända. Han kör och det känns som en evighet för Bridget, men det är nog bara om några minuter. Men han hittar till slut en plats att stanna på. De kommer fram till ett stort fält där det inte längre finns några gatlampor. Bridget säger högt för sig själv: många älskar mig. Och det var mest för att trösta sig själv. För hon förstår att hon kan bli mördad. Och det enda i livet som egentligen betytt något för henne, det är att hon älskar och är älskad av andra. Mannen tvingar ut henne på fältet. Och han har pistolen mot henne hela tiden. Han tvingar henne att ta av sina kläder. Bridget gråter och hon säger att Gud inte vill att han ska göra sånt här. Men hon tar av sina kläder och när hon gör det så faller hennes bankkort ut på marken. Och hon hinner då tänka att det är så här de kommer identifiera hennes kropp. Hon står nu naken på fältet och hon bestämmer sig för att försöka fly. Så hon börjar kuta iväg. Hon springer allt vad hon orkar, men mannen springer efter och han är snabbare. Han hinner ikapp henne och slänger ner henne på marken. Och hon förstår nu att hon ska bli våldtagen och nu vill hon bara överleva. Och nu så vill jag varna för lite hemska detaljer. Mannen sliter av sig sina byxor och tvingar sig på henne. Han våldtar henne. Och under våldtäkten så försöker hon så gott hon kan att inte vara kvar i sin kropp mentalt. Och det enda hon tänker på är att det här är hennes sista stund i livet. När mannen är klar så måste Bridget ställa sig upp. Han tvingar henne att stå med ryggen mot honom. Och hon förstår att han ska döda henne. Han skjuter en gång men missar. Och Bridget skriker av rädsla. Sen skjuter han igen och träffar henne i ryggen. Kulan går igenom hennes kropp och hon faller ner på marken. Hon skriker inte ens, utan hon låtsas vara död. Mannen tar något steg fram, sen skjuter han henne igen. Och den här gången lite längre ner på ryggen. Kulan går igenom hennes tarmar, diafragman, lever och mjälte. Men Bridget gör inte ett ljud, utan fortsätter att spela död. Hon ligger med ryggen mot honom och hon hör hur han börjar gå därifrån. Men efter några steg så stannar han till, vänder sig om och skjuter henne en tredje gång. Och även den här gången är hon knäpptyst. Förmodligen gör mannen det här för att säkerställa att Bridget verkligen är död. Sen går han mot sin bil, hoppar in och kör iväg. Bridget ligger nu på fältet, naken och skjuten 3 gånger. Hon tar händerna mot magen och märker att hon blöder massor. Hon vill överleva, men hon hinner också tänka att hon förmodligen inte kommer kunna få barn om hon gör det. Och så fort hon hör att bilen försvunnit iväg så tar hon sig upp på alla 4 och försöker andas. Men det är otroligt svårt att ens kunna ta ett andetag. Hon ber till Gud och hon skriker för sitt liv, men ingen hör henne. Hon försöker ställa sig upp, men hon är väldigt svag. Hon ramlar ihop på fältet igen. Hon tänker på sin familj, hur de är helt ovetande om hennes situation. Hon tänker också att hon bara är 24 år och hennes liv kan inte sluta så här. Hon kan inte dö nu. Nu får Bridget fullt fokus. Hon måste skaffa hjälp. Hon ser några hus lite längre bort, bortanför fältet. Bridget tänker inte dö. Hon ska minsann överleva. Hon är fortfarande rädd för att mannen ska återvända. Men hon reser sig upp. Och hon berättar att det är som om någon knuffar henne i rätt riktning. Och hon börjar springa. Och hon springer över hela fältet tills hon kommer bort till första huset. Där knackar hon och ropar och försöker få hjälp. Men ingen öppnar. Och det hon inte vet att det faktiskt är en kvinna i huset. Men den här kvinnan är otroligt rädd och förstår inte vad som händer. Så hon vågar inte öppna. Men kvinnan ringer efter hjälp. Bridget lyckas ta sig till grannhuset. Och där faller hon ihop på trappan. Frank James, en pensionerad militär, bor i huset. Han öppnar dörren och ser Bridget ligga där. Utslagen, naken, blodig och smutsig. James varit militär i över 20 år och han kan direkt identifiera att hon har minst 2 skotthål i ryggen. Hon är täckt av blod och han tror inte att hon ska överleva. Han ringer 112 och hämtar sedan filtar att vira in henne i, samtidigt som han försöker trösta henne och säger att hon kommer överleva, håll ut. Och Bridget tänker att den här mannen är exakt vad hon behövde i den här situationen, en militär. Ambulans kommer till platsen och tar in henne till sjukhus. Hon opereras i 6,5 timmar. Och läkarna säger att om hon hade kommit in 10 minuter senare så hade hon inte överlevt. Polisen agerar fort. De skickar ut en helikopter, en hundpatrull och otaliga polispatruller. Och det är alltså poliser överallt. Och bara några timmar senare så står det ett SWAT-team med dragna vapen utanför ett hus och arresterar 18-åriga Jamal Adrian Turner. Han hade tydligen återvänt till brottsplatsen med några vänner för att visa Bridgets kropp för dem. Och därefter hade polisen följt efter honom.
Va?
Mm.
Gud vad sjukt. Bara 18 år och kunna göra något sånt här hemskt och sen skryta om det för sina vänner.
Mm, jag hittade faktiskt väldigt lite information om gärningsmannen. Men han hade återvänt till brottsplatsen för att visa sina kompisar kroppen på personen han sköt i ryggen 3 gånger.
Man tänker att de här kompisarna måste ju trott att han skojar eller någonting. För det är ju helt sjukt. De borde ju ringt polisen istället.
Mm.
Men de kanske inte trodde att det var sant. Men det är så stört.
Nej, och jag försökte verkligen hitta mer information kring den här sjuka händelsen. Men det fanns extremt lite att gå på. En polis från Killeen, Texas Police Department ringer nu Michael Kelly, Bridgets pappa, och berättar att hans dotter har blivit överfallen och att hon nu opereras. Michael frågar om hon kommer överleva och polisen svarar att hon hoppas det. Michael Kelly är journalist på Omaha World Herald och tidningen ser till att han får ett privat plan så att han kan flyga direkt till sin dotter och vara vid hennes sida. Och när han kommer fram är hon vid medvetande. Men Michael berättar att hans dotters ögon var helt döda, även om hon tittade på honom. Och han var helt förkrossad över vad som har hänt med Bridget. Så de sitter där och håller hand och bara gråter tillsammans. Bridget har fortfarande slangar ner i halsen och kan därför inte prata. Men hon ger pappan en blick som om hon vill kommunicera något. Och han ger henne ett block och en penna. Bridget skriver då att hon hade tänkt på honom och sin mamma och hela familjen under tiden allt hände. Och att hon bara ville få träffa dem igen. Några dagar senare så frågar pappan om hon ville att han ska skriva om överfallet i tidningen han jobbar för. Och då skriver Bridget i blocket, säg våldtäkt. Och pappan säger då att han inte kan skriva att hon har blivit våldtagen på grund av en policy på tidningen. Man får inte länka våldtäkt till ett namngivet offer. Så man skriver om våldtäkt så måste offret vara anonymt. Men när Bridget äntligen kunde börja prata igen så ifrågasätter hon den här policyn. Och varför de inte vill skriva att hon blivit våldtagen. Varför skulle det vara mer skam att ha blivit våldtagen än att ha blivit skjuten? Det här är ju inte offrets fel. Och om de ska berätta historien så ska de berätta hela historien. Bridget ville ha med sitt namn. Hon har ingenting att skämmas över. Så Michael pressar tidningen att ändra policyn. Och det gör de. Och efter detta så skriver han flera artiklar om hela Bridgets historia, inklusive våldtäkten. Och många läsare reagerar på detta. De får otroligt mycket respons på artiklarna, speciellt från kvinnor. Många skriver in och berättar att de själva har blivit våldtagna. Och att de nu tackade tidningen som vågar skriva om det. De kände att de fick en röst. Bridget bestämmer sig för att göra ett public service-uttalande för Texas Association Against Sexual Assault. Så 7 månader efter attacken så står Bridget på samma fält som hon blev våldtagen och skjuten och berättar vad som hände henne den natten. Hon uppmuntrar andra kvinnor att våga ringa in och prata om och bearbeta sina egna upplevelser. Och efter den här kampanjen så ökade antalet telefonsamtal till den här organisationen med 200%. Allt fler kvinnor vågade nu ringa på grund av att det var Bridget själv som stod och berättade om vad hon hade varit med om. Bridget börjar nu föreläsa, speciellt på olika skolor. Hon vill få ut att man inte ska känna någon skam om man varit med om en våldtäkt. Offret ska inte behöva lida i det tysta. Och genom att få bort stigmatiseringen kring våldtäkt och få folk att börja prata om det, då kommer även fler personer våga söka hjälp och fler personer kommer kunna läka. Och på sina föreläsningar så tar hon alla frågor. Inga frågor är för jobbiga. Hon är helt transparent och öppen. 18-årige Jamal Adrian Turner blir dömd skyldig för våldtäkt, kidnappning och mordförsök. Och han får livstid plus 40 år i fängelse. Så han kommer aldrig komma ut igen. Och efter attacken så börjar Bridget gå i terapi. Och hon trodde väldigt länge att hon aldrig skulle kunna ha en romantisk relation med en man någonsin igen. Och det här var någonting som påverkade henne väldigt mycket. Och Bridget jobbade i många år med att inte försöka undvika sina känslor utan verkligen bearbeta sina rädslor. Och en av mina källor idag är ett avsnitt från Prime Time från ABC News. Och när det avsnittet skulle spelas in så fick Bridget åka till New York för att bli intervjuad av den här reportern. Och i det här programmet så ville de såklart ha ett inslag från Bridgets hem i Killeen, Texas. Så en tv-producent som heter Erik Strauss får flyga med Bridget tillbaka till Texas och filma henne där hemma hos sig själv och även på hennes arbetsplats. Och Bridget och Erik kommer verkligen bra överens och de klickar. Men efter de filmat så åker Erik tillbaka till New York. Men de fortsatte ha sporadisk kontakt väldigt länge. Och ungefär 1,5 år senare så flyttar Bridget till New York. Och då börjar Bridget och Erik umgås allt mer. Vilket leder till att de blir kära och börjar dejta. Och 7 juli 2012 så gifter de sig. Och i sina löften så säger Erik att från den första stund han träffade Bridget så förstod han vilken fantastisk kämpe hon är. Och att hon med sin elegans, medvetenhet och omtänksamhet inspirerar honom att bli en bättre person varje dag. Och idag har paret ett barn tillsammans. Och det var historien om överlevaren Bridget Kelly.
Ja, vilket hemskt fall. Men med ett väldigt fint avslut.
Jag tycker att Bridget Kelly är så otroligt cool och stark och inspirerande. Som bara äger det hon har varit utsatt för. Och hon vet att det är inte hennes fel. Det är ingen skam i att blivit våldtagen. Varför ska hon skämmas mer över att hon blev våldtagen än att hon blev skjuten?
Nej, verkligen. Men det är också så imponerande att hon redan från sjukhussängen kunde stå på sig och vara så målmedveten om att jag vill berätta hela min historia och ändå kunde utmana tidningen i det.
Mm. Jag tror att första artikeln som pappan skrev om det som hade hänt, då fick han inte skriva att hon hade blivit våldtagen. Och i nästa artikel, när de hade argumenterat för det här och policyn var borta, så skrev han att ni behöver inte läsa mellan raderna, min dotter blev våldtagen. Och att det var ingen som hade skrivit så tidigare. Inte här i alla fall.
Nej, man undrar ju varför. Och uppenbarligen så var det ju väldigt uppskattat. Som du berättade om alla de här kvinnorna som hörde av sig och kände att de fick en röst genom detta. Och kände att de kunde få hjälp att våga berätta sina upplevelser och bearbeta sitt trauma. Så ja, jättestarkt av Bridget. Men man undrar ju varför tidningarna haft den policyn överhuvudtaget.
Mm. Ja, alltså detta var ju 2002 som detta hände. Och det känns ju som att det blir ett öppnare klimat alltså varje dag. Och att det är så otroligt många som har blivit våldtagna och som inte vågat prata om det. För att det har varit, i och med att ingen pratar om det så blir det så svårt att föra en diskussion kring det. Men tack vare bland annat Bridget och andra personer, alltså även så här MeToo-rörelsen, så har det ju blivit ett annat klimat. Och det är otroligt bra och fint att det har öppnats upp så mycket i samhället.
Och som du sa innan, offret ska ju aldrig behöva känna någon form av skam efter att ha blivit utsatt för en våldtäkt. Och det är ju inte offrets fel.
Det är förövaren som fan ska skämmas.
Och verkligen inte skryta för sina vänner om att man har våldtagit och mördat någon.
Nej.
Ja, det var bra att han fick så hårt straff.
Ja, polisen agerade direkt. Och tack vare att de gjorde det så kunde de ju få fast honom. Och för att han var så dum. Mm. Och återvände till nästan en mordplats. För att han försökte ju verkligen avrätta henne. Han sköt henne 3 gånger.
Ja, hur sjukt är det inte att hon överlevde det?
Och att hon kunde spela död. Att hon inte gjorde ett ljud. Jag förstår inte.
Och att hon kunde springa över fältet och leta efter hjälp.
Ja, alltså Bridget är ju väldigt religiös. Så hon beskrev ju det också som att det kanske var med Guds hjälp som hon fick den här kraften att kunna springa och få hjälp. Men jag tror att det var hennes egen kraft. Och i slutet på ett av de här programmen, jag minns inte om det var I Survived eller Primetime, så berättar Bridget att ibland när hon har en riktigt dålig dag på jobbet, när det är massa sexåringar som springer runt och skriker på henne, så brukar hon tänka, jag har överlevt mycket värre. Om jag kan överleva det jag har överlevt så kan jag klara den här dagen på jobbet.
Ja, oh, precis.
Ja, det var ju kul att hon kunde skratta åt det i alla fall.
Ja. Oh.
Men nu har jag pratat länge och intensivt, känner jag. Och nu vill jag bara lyssna på dig.
Tack igen för ett spännande fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Idag ska jag berätta om Steve Carter. Mina källor är CNN, HuffPost, Mirror och ett YouTube-klipp av Brooke McKenna. Det är 2011 i Philadelphia, USA. Steve Carter är 34 år gammal och jobbar som säljare för ett medicinskt mjukvaruföretag. Han är lyckligt gift med sin fru Tracy och de börjar känna sig redo för att bilda familj. Men innan de bestämmer sig för att skaffa barn så vill Steve först ta reda på lite mer information om sin egen familj och sin bakgrund. Steve har alltid vetat om att han är adopterad. Men hans föräldrar har aldrig riktigt berättat något om hans bakgrund, var han kommer ifrån eller vem hans biologiska familj är. Det enda han vet är att han adopterades från ett barnhem på Hawaii och att hans biologiska mamma heter Jane Amey. Men han vet inte namnet på sin pappa, bara att han ska vara en man från Hawaii. Steve flyttade mellan olika fosterhem fram tills att han var ungefär 3 år gammal. Sen placerades han på ett barnhem där han bodde fram tills att han adopterades. Men när han var liten så kallades han inte för Steve, utan när hans biologiska mamma lämnade ifrån sig honom så sa hon att han hette Tenzin Amey. Och när hon lämnade sitt barn så försökte myndigheterna hitta släktingar till Tenzin som kanske skulle kunna tänka sig att ta hand om honom. Men de kunde inte lokalisera några och de inser ganska snart att de har fått ett falskt namn. De kan inte koppla Tenzin till någon alls utan han omhändertas då myndigheterna. Så de har nu ett barn som de inte vet det riktiga namnet på. En mamma som förmodligen också uppgett ett falskt namn och som de inte kan hitta någonstans. 1980, när Tenzin är 4 år gammal, så adopteras han av ett amerikanskt par som heter Steve Carter Sr. och Pat Carter. Steve Sr. jobbar inom militären och var stationerad på Hawaii. Paret hade länge pratat om att de ville adoptera ett barn och de besökte flera barnhem på Hawaii innan de träffade Tenzin. Och de beskriver det som att det var kärlek vid första ögonkastet. De visste direkt att det här var deras son och att han hörde hemma i deras familj. Steve Sr. och Pat får veta att Tenzin fosterhemsplacerades redan som 5 månader gammal eftersom hans mamma blivit gripen av polisen. Men vad Steve Sr. och Pat inte är medvetna om det är att det är en hel del lögner kring Tenzins första tid i livet. Men paret adopterar pojken och ger honom ett nytt namn. William Steven Tenzin Carter. Efter ett tag flyttar familjen till New Jersey där Steve växer upp. Han hade en trygg och stabil uppväxt och föräldrarna ville ge honom allt de bara kunde. Steve var jätteduktig i skolan, han hade många vänner, han var väluppfostrad, han älskade sport och han hade aldrig några problem att komma in i sin nya adoptivfamilj utan allt gick väldigt bra. Men det är inte ovanligt att man kanske kan ha svårt att anpassa sig till en ny familj i en sån här situation eller en ny miljö. Och det kan vara svårt med anknytningen. Men Steve verkar inte ha några sådana problem alls utan han bondar väldigt snabbt med sina nya föräldrar. Han var allt som föräldrarna någonsin hade kunnat drömma om och de var allt som han någonsin kunnat drömma om. Men familjen har alltid haft en del frågor och funderingar kring vem Steve faktiskt är och var han kommer ifrån. Hans biologiska mamma hade ju sagt att pappan var en urinvånare från Hawaii. Men tittar man på Steve så ser det inte ut som det. Han har blont hår, blåa ögon och väldigt ljus hud. Och det är ju inte omöjligt att pappan kan vara från Hawaii med tanke på att hans mamma är vit. Men han ser inte ut som att han har något ursprung från Hawaii. Från ganska ung ålder börjar Steve ifrågasätta vem han är. Steve Senior och Pat har aldrig försökt dölja något för honom. De har alltid varit väldigt öppna med hur adoptionen gick till och de har berättat allt som de vet. Men det är väldigt mycket oklarheter kring hans bakgrund. Till exempel så säger hans födelsebevis att han är född ett år senare än vad han faktiskt är. Och själva födelsebeviset skapades ett år efter han föddes, vilket är väldigt konstigt. Och Steve vill verkligen få fram sanningen. Men han vet inte riktigt vart han ska vända sig för att få fram svaren han söker. Barnhemmet har redan gett all info som de har. Ingen har någonsin lyckats spåra hans mamma. Och det finns inte så mycket mer han kan göra. Så livet rullar på.
Vilket år var han född?
Han är född 1977.
Ja, jag började ju precis tänka på att om det skulle varit idag så är det så mycket lättare med DNA-tester och att se var man kommer ifrån.
Verkligen. Det finns ju hur många sajter som helst man kan använda sig av för att släktforska och hitta familjemedlemmar.
Men då fanns väl inget? Eller så var det jättedyrt?
Ja, han kommer faktiskt testa ett DNA-prov i vuxen ålder men han har inte hunnit göra det än.
Okay.
Steve Senior och Pat tycker också att det är väldigt jobbigt att inte veta sanningen. Och de var rädda för att någon skulle träda fram någon dag och ta tillbaka Steve. Att någon av de biologiska föräldrarna skulle vilja ta tillbaka sin son. Men ju mer år som går desto mer släpper den här oron. Och varje år så firar de Steves adoptionsdag som de kallar för Came to be our boy day. Så den 23 september varje år blir som en andra födelsedag för Steve och de firar dagen som han blev en del av deras familj samtidigt som de försöker hylla hans bakgrund. När Steve är tonåring så kontaktar Steve Senior och Pat en organisation som jobbar med att återförena adopterade barn med biologiska föräldrar i hopp om att detta ska kunna hjälpa deras son. Via den här organisationen kan både adopterade barn och biologiska föräldrar vända sig för att försöka nå ut till sina familjemedlemmar. Och organisationen kan även hjälpa till med att förmedla olika budskap och meddelanden och anordna möten med mera. Steve jobbar tillsammans med den här organisationen i flera år. Men de lyckades aldrig lokalisera hans biologiska föräldrar och han fick aldrig några meddelanden. När Steve fyller 18 år så får han frågan om han vill fortsätta samarbeta med den här organisationen, men han tackar nej. Han vill gå vidare med livet. Han utbildar sig, han skaffar ett bra jobb och gifter sig. Men det är något som håller honom tillbaka från att bilda familj och han vill veta var han kommer från först. Så en jul så får Steve ett DNA-kit i julklapp från sin fru Tracy. När provresultaten kommer tillbaka så står det att Steve inte alls har någon härkomst från Hawaii utan han kommer från Skandinavien. Och han kan inte förstå varför hans biologiska mamma ljugit om vem pappan var. När Steve är 34 år så snubblar han över en artikel som handlar om en kvinna som heter Nettie och hur hon fått reda på en stor hemlighet om sin familj. Och det här är Nettie, eller rättare sagt Carlina White, som jag berättade om i avsnitt 30. Nettie var en ung mamma som behövde sitt födelsebevis för att teckna en försäkring och fick i samband med detta reda på att hon kidnappades när hon bara var 19 dagar gammal och att kvinnan som hon vuxit upp med och kallat för mamma i själva verket var hennes kidnappare.
Ja, just det.
Mm.
Så att han läser en artikel om henne nu?
Ja, precis. Och den här artikeln har dykt upp i hans flöde flera gånger. Och nu till slut så valde han att klicka på den och läsa.
Ja, vad spännande.
Och i artikeln som Steve läser så står det om Nettis misstankar mot kvinnan som hon trodde var sin mamma. Och hur den här kvinnan ljugit och sagt att hon adopterat Nettie efter att hennes biologiska mamma övergett henne. Och om hur Nettie, eller Carlina White, hittade en bild på sig själv som bebis på missingkids.org. Och om hur ett DNA-prov avslöjade sanningen och återförenade henne med sin biologiska familj som saknat och sökt efter henne. Och Steve tänker att om detta kunde hända Carlina, eller Nettie, så kan det hända honom med. Så en dag på jobbet, när han har lunchrast, så går han själv in på missingkids.org och börjar leta om det finns en försvunnen bebis som matchar honom. Han söker på Hawaii, 34 år och man. Han försöker hitta datum som kan passa det han vet om sin egen bakgrund. Och han fick upp massa resultat, men ingen som liknar honom. Så kom han att tänka på att hans födelsebevis har ju alltid varit suspekt. Att det utfärdats ett år efter hans födelsår. Så han ändrar sökningen till 33 år och då hittar han något. Det är en skiss på en 28-årig man och information om en försvunnen bebis. Och den här bilden på mannen, det är en skiss på hur det försvunna barnet eventuellt kan se ut som vuxen. Och det är slående likt Steve.
Jag får typ rysningar. Vad läskigt.
Mm. Och det här är ju helt otroligt för honom att han hittar detta.
Men finns det någon bild på barnet?
Ja, så det är en bild på bebisen. Och så är det en bild på där man har gjort en sån åldersutveckling. Alltså en skiss på hur man tror att den här bebisen kan se ut som vuxen. Och det är den han fastnar för. Personen han hittat ska vara född en dag från Steves egen födelsedag. Och förutom frisyren så tycker Steve att det är som att se sin egen spegelbild. De har till och med samma leende och han blir helt chockad.
Har du bilden?
Ja.
Oj, är det en tecknad bild? Eller vadå?
Ja. Den till höger, det är den skissen. Och det är en riktig bild på Steve.
Det ser ut som ett foto. Och det är jättelikt.
Ja.
Jag trodde först att det var bilden.
Ja, men den här skissen, vad man ska kalla det, den är ju jättevälgjord.
Ja, den är superlik.
Han sparar ner bilden och skickar den till några vänner och frågar om de tycker att den här personen liknar någon och om de tycker att det påminner om honom. Och alla vänner håller med, det ser ut som Steve. Han ringer sedan till sina föräldrar och berättar om vad han har hittat och skickar även bilden till dem. Och det är ju såklart jättesvårt för Steve att ta in att han eventuellt kan ha blivit kidnappad och att hans biologiska föräldrar kanske finns där ute och har letat efter honom i alla dessa år. Den försvunna pojken han hittade på missingkids.org heter Marks Barnes och är som sagt jättelik Steve. Men han kan inte säkert säga att det är han. Han kanske bara vill tro att det ska vara så. Joe Mullins, specialisten som tog fram den här skissen av en 28-årig Marks Barnes, säger att alla ens drag och hur ens ansikte ser ut avgörs av skelettet. Och en åldersprogressionsbild görs i hopp om att den försvunna personen ska se bilden och känna igen sig själv och på så sätt kunna återförenas med sin familj. Och det är det primära syftet med den här typen av bilder. När Steve Senior och Pat ser bilden så stöttar de Steve och säger att det är upp till honom själv att avgöra hur han ska gå vidare med detta. Men att de finns där för honom oavsett vad han väljer att göra. Steve pratar även med sin fru Tracy och sina vänner för att få hjälp med att bestämma sitt nästa steg. Och han fick massa olika råd. Alla vänner som själva har barn säger till honom att han måste ringa polisen direkt så att de biologiska föräldrarna får veta att han är hittad. Och de vänner som själva inte har barn ser det mer som en sjuk historia och är inte alls lika pådrivande. Det slutar med att Steve och Tracy kommer fram till att han borde kontakta polisen. Så han ringer till den lokala polisstationen i Honolulu och berättar att han tror att han är ett försvunnet barn. Direkt efter det samtalet så ringer Steve till sina föräldrar för att berätta. Men då har redan Steve Senior och Pat hunnit kontakta polisen själva och har då redan skickat över alla dokument som de har från adoptionen till polisen. Polisen på Hawaii inleder en utredning och ber Steve om att ta ett DNA-test, vilket han går med på. Men det skulle ta hela 8 månader för provresultatet att komma in. Och detta var en väldigt jobbig tid för Steve med mycket väntan. Och det var allt han kunde tänka på. Och han ville bara få svar på ifall han är Marks Barnes eller inte. Men till slut kommer resultatet och det bekräftar misstankarna. Steve Carter är Marks Barnes och han har varit försvunnen i 34 år. Trots aningarna så blir Steve chockad över resultatet och han tycker själv att det är helt otroligt.
Men så sjukt att han gick in på den här hemsidan på lunchen på jobbet och det förändrar hela hans liv. Eller det förändrar allt han vet om sitt liv.
Ja, verkligen. Och det säger han själv. Och det här citatet är inte ord för ord, men han säger att han växte upp i tron om att en familjemedlem ville att han skulle få ett bättre liv med någon annan. Så det är en väldigt stor sorg kring att han förlorat det här bandet med sin biologiska familj och kan nu sakna den kopplingen. Men att sen få veta att det inte var sanningen utan att det låg något helt annat bakom så var det väldigt svårt att ta in. När adoptivföräldrarna får höra om DNA-resultatet så får de väldiga skuldkänslor kring att de eventuellt har stulit en annan människas barn. Och det här är såklart väldigt svårt även för dem att ta in. Och det är även en väldigt tung nyhet för Steve. Men hans fru Tracy stöttar och pushar honom att fortsätta kämpa och fortsätta försöka få fram mer information. Det skulle visa sig att Steves biologiska pappa var den som anmälde honom försvunnen 34 år tidigare. Han heter Mark Barnes och vid försvinnandet bodde han på Hawaii, men han var inte från hawaiiansk härkomst.
Så pappan hette Mark Barnes och sonen heter Marks Barnes?
Precis, pappan heter Mark med K i slutet och sonen med X i slutet.
Jaha.
Mark var en krigsveteran som sen blev journalist och han hade en flickvän som hette Charlotte Moriarty och paret fick en son tillsammans som föddes den 21 juni 1977 och fick namnet Marks. Mark, pappan, berättar hur Charlotte en dag sagt att hon skulle ta med sig sonen ut på en promenad och gå till affären när Marks var 6 månader gammal, men de kom aldrig hem igen.
Men vadå, så hon bara gick, tog med sig barnet och då lämnade in det till myndigheterna eller vad det nu var?
Ja, jag ska försöka förklara vad det var som faktiskt hände. Men Charlotte, mamman och sonen försvinner som sagt. Men till en början så drabbas inte Mark av panik, för han säger att detta var typiskt Charlotte. Hon var en fri själ och brukade ofta resa iväg spontant till olika destinationer när hon kände för det. Men hon brukade alltid dyka upp igen efter ett tag. Så först trodde han att det var det hon gjort även den här gången. Men veckorna gick och till sist så kontaktade han polisen och berättar att de har försvunnit. Polisen började då söka efter Charlotte och bebisen. Och de hittade deras barnvagn lite längre ner på gatan från där de bodde in till en busshållplats. Men utöver det så hittar de inga spår efter dem. Och Mark spenderade 1,5 år med att köra runt på ön och leta efter Charlotte och sonen. Men han hittade aldrig dem, han hittade inga ledtrådar, han hittade aldrig något.
Men om hon inte vill ha barnet, kunde inte hon bara lämna barnet hos pappan? För jag menar, det är inte så att hon tog med sig barnet för att ha barnet själv. Utan hon tog barnet, lämnade ifrån sig barnet, drog. Så pappan fick ju inte heller barnet.
Nej, precis. Och Mark hade ingen aning om att hans son befann sig på ett barnhem bara 50 mil från hemmet, men under ett annat namn. Istället för Marks Barnes så var han inlämnad som Tenzin Amey. Och polisen lyckades aldrig hitta varken Charlotte eller Marks förrän nu, 34 år senare. Och det skulle visa sig att Charlotte hade haft med sig Marks och brutit sig in i ett hem på andra sidan ön. Varpå ägaren till huset hade ringt polisen och berättat att en kvinna och en bebis befann sig i hennes hem. När polisen kom till platsen så säger Charlotte att hennes namn är Jane Amey och att sonen heter Tenzin Amey, och hon ljuger även om sonens födelsedag. Charlotte grips och förs sedan till en psykiatrisk anläggning medan Marks omhändertogs av socialen. Och det har spekulerats kring att Charlotte kan ha haft allvarliga psykiska problem, men hon lämnade anläggningen bara några dagar senare trots att läkarna rekommenderade att hon borde stanna. Men de hade inte rätt att hålla henne där mot hennes vilja. Men efter det så är det ingen som vet vad som hände med henne. Och hon försökte aldrig få tillbaka sin son. Nu har Steve fått svaren på sina frågor kring sin barndom, biologiska föräldrar och sin adoption. Steve får även veta att han har en biologisk halvsyster som heter Jennifer och är 8 år äldre än honom. De har samma mamma. Och Charlotte ska ha lämnat halvsystern med hennes pappa när hon blev gravid med Marks. Och Jennifer minns när sin mamma och lillebror försvann och hon trodde länge att de kanske var döda, men hon slutade aldrig hoppas på att de skulle återförenas. Och varje gång hon var ute bland folk så skannade hon av alla människor och letade efter sin mamma och sin lillebror, och hon ville verkligen hitta dem. Och i vuxen ålder så var det Jennifer som övertalade polisen att ta fram en åldersskiss på Mark som vuxen. Och hon tjatade till sig det och fick dem även att lägga ut bilden online. Och det är tack vare Jennifer och den här bilden som Steve lyckades hitta sin familj och få reda på att han var försvunnen. Steve kontaktade sin biologiska familj. Han ringde sin pappa och halvsyster och var jättenervös. Men han ville känna på hur det skulle vara att prata med dem först innan han bestämde sig för att träffa dem. Och det tog emot att ringa, och han visste först inte ifall han ville göra det eller inte. Men till slut så gör han det. Och när hans biologiska pappa Mark svarar så är han mållös. Allt Mark kunde säga till en början var bara wow om och om igen. Men efter ett tag så säger han att sen försvinnandet så har han fått 2 nya barn. Så Steve har ytterligare 2 halvsystrar på sin pappas sida. Samtalet var lite stelt till en början och det blev en del tysta pauser. Men Mark säger att han aldrig slutade leta, att han aldrig gav upp hoppet, och det här samtalet vände upp och ner både på Mark och Steves liv. De berättade om hur deras liv ser ut idag, hur Steves uppväxt var, vad han jobbar med och vad Mark gör idag. Och de försökte helt enkelt lära känna varandra. Mark berättade i efterhand att han var helt tagen av det här samtalet. Att han knappt kunde tro att det var sant, och det kändes helt overkligt att få det här samtalet efter 34 år. Steve bestämmer sig för att kontakta sin halvsyster Jennifer via Twitter först, innan han sen ringer. Och Jennifer berättar att när de väl har sitt första samtal så vill hon bara sträcka sig genom telefonen och krama om honom och hon var så glad för att få tillbaka sin lillebror.
Ja, men så fint, för hon minns ju honom. Alltså han minns ju inte henne på det sättet. Men hon har ju ändå ett minne från honom.
Ja, hon var 8 år.
Och hon har letat.
Ja.
Fint.
Men som vi har nämnt i andra sådana här fall så kan den här typen av återföreningar vara ganska svår. Och Steve vill ta det långsamt och försiktigt integreras med sin biologiska familj. Han vill såklart träffa dem och bli en del av deras liv, men han vill samtidigt inte stressa fram något. För honom så var det allra viktigaste att få reda på sanningen, och han är jättetacksam för att han äntligen fick fram den. Men nu har han helt plötsligt massa människor som är hans biologiska familj som han inte hade någon aning om fanns. Och de vill nu träffa honom och de vill att han ska bli en del av deras liv, och det är ganska överväldigande. Men relationerna mellan Steve och den biologiska familjen byggdes sakta men säkert upp. Idag har Steve och Tracy bildat sin egen familj och de har 2 döttrar tillsammans. Och det var historien om Steve Carter.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oj, vilken historia.
Det känns som att jag har tagit upp liknande fall på senaste.
Men det är ju väldigt spännande.
Ja, visst är det det. Och alla är ju unika på sitt sätt.
Ja, men precis. Och jag tänker mig bara in hur det är för Steve att så här, sitta på lunchen och bara, ja, kan vi ska kolla efter saknade barn året jag föddes och hitta typ en bild på sig själv.
Ja. Och hade det inte varit för den här artikeln med Carolina White så hade han nog aldrig tänkt på det. För att hon själv gjorde ju det. Carolina White hittade en, vad ska man säga, annons över ett försvunnet barn. Med en bild på en bebis och en sån skiss på hur hon kan se ut idag. Och hon tyckte att den här bebisen på bilden var en kopia av sin egen dotter. Och det var så hon började nysta i sitt eget försvinnande och få fram sanningen. Och det ledde ju då till att Steve fick idén att ens börja leta där.
Mm. Och tänk, det kanske är folk som hör historien om Steve som sen börjar nysta upp sin egen barndom.
Ja, mycket möjligt. Men det är lite skillnad på fallet med Steve jämfört med att de andra jag tagit upp, för att Steve har alltid vetat om att han var adopterad. Och har väl känt en del frustration kring att det var så dålig information från barnhemmet. Och har liksom velat få fram hela sanningen. Och i det här fallet så handlar det ju inte om att personen han vuxit upp med har gjort något fel. Eller har kidnappat honom eller på något sätt behandlat honom illa.
Nej, alltså hans adoptivföräldrar verkar ju vara jättefina. Och de verkar ha en väldigt öppen dialog med Steve kring vad de vet, hur mycket de vet. Och det tror jag verkligen är så här nyckeln kring, alltså, en bra relation. Kommunikationen där, att de inte undanhåller någonting för honom.
Ja, precis. Och det har varit så sedan dag 1. Och de har alltid försökt prata om hans bakgrund. Och som jag nämnde innan, varje år har de ju firat hans adoptionsdag. Mm. Och har verkligen varit jättestöttande i detta. Och även det med att de kontaktar polisen, visst, det var ju Steves eget beslut. Men när de fick reda på att de eventuellt har uppfostrat ett kidnappat barn, då kände de att vi måste kontakta polisen. Vilket också visar på att de är reko människor.
Verkligen. Men vet man någonting om hans mamma idag?
Nej, den biologiska mamman, hennes fulla namn är Charlotte Marcella Moriarty och hon är fortfarande försvunnen. Hon såg senast 1977 och ska idag vara 76 år gammal. men de har aldrig lyckats lokalisera henne.
Nej, hon verkar ha haft en väldigt speciell livsstil. Alltså det pappan berättade då, att hon kunde vara borta i flera veckor och att hon var väldigt fri. Och att hon sen bryter sig in i någons hem med sin 6 månaders bebis.
Ja, det är väldigt svårt att förstå varför hon gjorde detta. Och det finns ju lite olika teorier. En teori är att hon kanske bara ville lämna livet som mamma och fru bakom sig och börja om på nytt. Med tanke på att hon även har lämnat sin dotter Jennifer med sin pappa och liksom börjat om på nytt med Mark. Och sen så är det även en del teorier kring hennes mentala hälsa. Att hon kan ha varit psykiskt sjuk.
Ja, för man undrar ju varför hon inte bara lämnade Marks hos Mark i så fall.
Ja, för han ville aldrig bli av med sin son. Han har ju kämpat hårt med att försöka hitta honom.
Mm.
Och den här återföreningen hade som sagt aldrig kunnat ske om det inte vore för den här bilden. Och Steves familj uppmanar alla andra familjer i liknande situationer där någon försvunnit att ta fram en sån här åldrad bild på den försvunna personen och posta online. För det kan vara lösningen.
Ja, och vi kommer ju såklart lägga ut bilderna. Både den här skissen, den åldrade skissen, och bilden på Steve. De var jättelika.
Ja, absolut. Vi kommer lägga ut dem på Instagram och Facebook där vi heter Nära Ögat Podd.
Tusen tack för ett jättespännande fall.
Tack. Och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Så hörs vi igen nästa vecka.
Puss hej.
Ha det fint.